Eurovisionen har i 70 år varit en av Europas största folkfester med ett evenemang då musik och all europeisk gemenskap står i centrum, eller åtminstone förväntas stå i centrum. Men de senaste åren har festen fått mörkare toner. Kriget i Ukraina och kriget i Gaza har kastat en stor skugga över tävlingen. Ryssland uteslöts från Eurovisionssammanhangen direkt efter att landet anföll Ukraina för drygt 3 år sedan. Däremot är Israels deltagande i tävlingen fortfarande aktuell. Och det väcker känslor. En handfull europeiska länder har en meddelat att de bojkottar Eurovisionen nästa vår på grund av att Israel är med. Vårt public service-bolag Yle ämnar ändå delta, precis som de flesta andra nordiska public service-bolag. Givet att vissa villkor uppfylls, och dem ska vi återkomma till. Och det som jag, som då faktiskt inte räknar mig till schlagernördarna, också har noterat är att den här känsloladdade diskussionen inte nu bara förs bland inbitna fans utan också bland politiker och beslutsfattare på hög nivå. I slaget idag frågar vi, kan musiken fortfarande förena oss europeer när värderingarna krockar som de gör? Och är det rätt av Yle och Finland att delta, trots att Israel också planerar att delta i tävlingen? Och hur stor kris är det som Eurovisionen som evenemang och folkfest just nu upplever? Med oss har vi Svenska Yles Eurovisionskommentator, journalisten Eva Frantz. Varmt välkommen.
Tack ska du ha.
Och med oss också en till mångårig schlagerexpert av rang, Tobias Larsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och med oss i Åbo har vi Kiira Emmi Pohtokari. Du är teaterchef i Åbo Svenska Teater och tillika schlagerentusiast. Välkommen med.
Jajamän, tack.
Jag heter Ville Hoppa och vi sätter igång direkt. Innan vi kommer in nu på det här som väcker känslor och debatt som berör Israel, så tänkte jag att vi måste lite redogöra för det senaste som har hänt. Och det handlar om att Europeiska TV- och radiounionen, alltså EBU, nyligen föreslog nya regler som medlemsländerna måste följa om man vill vara med i Eurovisionen. Och det var någon slags svar på den här diskussionen som går het just nu kring Israel. Men jag frågar nu dig, Eva Frantz, vad är det egentligen, vad handlar det om? Kan du ge oss lite bakgrund när det gäller de här nya reglerna?
Ja, EBU de smällde ju fram ett sånt här regeländringspaket som man röstade om på ett stort möte i Genève här om veckan. Och det här regelpaketet, det är ganska långt och spretigt, men jag kan ju försöka sammanfatta det med att det var ganska bra ändringar. Mycket hade att göra med de här jurygrupperna som ju har hälften av makten för vem som vinner Eurovisionen i slutändan. Man har de senaste åren också många fans efterlyste här att ta nu en koll på de där grupperna. Hur många ska vara med i gruppen? Skulle det kunna vara lite yngre människor som är med, som förstår sig på ny musik? Och skulle de kunna ha en lite bredare kännedom om andra genrer än typ pop- och powerballader? Och det här har man ju då hörsammat genom att grupperna blir yngre, de blir större och de ska också ha en mer mångsidig syn på musik. Så det här tyckte ju alla att var väldigt bra. Jurygrupperna kommer att återvända till de här semifinalerna. Det här är en återgång till systemet som man hade för några år sedan. Att både publik och jury rösta i semifinalerna också. De senaste åren har juryn bara fått tycka till sen i finalen. Och så vill man komma åt publikröstningen på det sättet att det framledes kommer att gå att rösta färre gånger från varje abonnemang. Alltså tidigare kunde man rösta 20 gånger, nu blir det 10 gånger. Så det här var allt såna ändringar som alla tror jag var ganska överens om att det här är välbehövligt. Ingen hade väl några invändningar där skulle jag tro. Men sen kom det då en sån här lite större ändring, eller det är egentligen ingen regeländring utan det är väl egentligen en stark rekommendation från EBUs håll som då lyder att tredje part inte ska få föra kampanj gällande publikomröstningen. Och det här måste man ju ta till därför att Israel de senaste 2 åren helt öppet, de har erkänt att de har gjort det här, de har satt stora pengar på massiva sociala medierkampanjer som också har nått människor som säkert inte ens tittar på Eurovisionen, inte ens har hört det israeliska bidraget, men ändå gick in och röstade för att de tyckte att det här är nu deras plikt att stödja Israel i det här. Vilket ju ledde till att Israel nästan vann Eurovisionen i våras. De kom snubblande nära. Och det här önskar man ju då försöka komma åt med denna starka rekommendation från EBU:s håll. Så ungefär så lyder de här nya reglerna.
Tack för den här redogörelsen. Och då, Eva, det som gäller nu då alltså är att alla länder vars mediebolag följer de här reglerna så kan delta i Eurovisionen. Korrigera om jag har fel.
Precis så var det i och med att man på det här mötet i Genève röstade igenom att ja, det här är bra regeländringar, det här ska räcka för att Eurovisionen 2026 ska lyckas. Så gick man aldrig till den andra omröstningen som man skulle ha tagit till ifall det här röstningspaketet inte godkändes. Och den omröstningen skulle ha gällt Israels medverkan. Är ni med om Israel är med helt enkelt? Men den omröstningen hade man sen aldrig.
Så summa summarum, det som takorganisationen har gjort att man har infört nya regler och fått majoriteten av länderna bakom dem, men man behövde aldrig så att säga vid ord nämna Israel, om man lite förenklar.
Ungefär så, ja.
Tobias Larsson, som den schlagerexpert av rang som du är, precis som Eva, så hur ser du på de här nya reglerna? Vilka tankar väckte det?
Alltså de nya reglerna är det ju inget fel på. Jag ifrågasätter om de räcker till. Alltså att begränsa antalet röster per abonnemang till 10 istället för 20. Det är en väldigt kosmetisk förändring, för att om man vill mobilisera människor att rösta, så vad spelar det för roll om de röstar 10 gånger per kort eller 20 gånger per kort? Man ändrar bara kvantiteterna. Jag tycker att det är otillräckligt helt enkelt. Men det som jag reagerar jättestarkt på är ju att man svepte den här andra omröstningen under mattan. Den som 7 länder, eventuellt 8, det beror på vem man frågar, men minst 7 länder har efterfrågat en omröstning att man ska ta ställning explicit till Israels deltagande. Och den svepte man då under mattan helt i strid med EBU:s egna stadgar som säger att om minst 4 länder kräver så ska det vara omröstning om saken. Och det är ju det här som får blodet att koka på riktigt. Just det här sättet att försöka begrava den verkliga elefanten i rummet. Att än en gång försöka låtsas som att det regnar och att ingenting har hänt i världen. Och det har gjort människor väldigt upprörda. Dels är det 5 stycken deltagarländer som har bestämt sig för att inte ställa upp 2026 så här långt. Och sen när man ser fansens reaktioner på nätet, så det är väldigt mycket sorg som uttrycks över det här. Det är väldigt många människor som i flera år har satt mycket tid och energi på att följa tävlingen, skapa innehåll, göra poddar och så vidare, som nu har sagt att nu får det vara bra, nu sätter de lapp på luckan 2026, så tänker de inte följa, de tänker inte skapa något innehåll. Sen ser vi om alla håller hela vägen ut. Det är en sak att sitta och vara upprörd i december och sen när det rinner till så kanske någon kommer tillbaka. Men den här stora känslan kring det här är just en väldig upprördhet över att EBU helt enkelt inte tar människors känslor i den här frågan på allvar.
Då går vi direkt in på elefanten i rummet som du beskrev det så träffsäkert som Tobias, det vill säga Israels deltagande. Det delar alltså starkt åsikterna. Israel har i 2 år krigat mot Hamas i Gaza och flera internationella organisationer anklagar Israel för folkmord. Och trots att vi nu har en vacklande vapenvila så är vi nog ganska långt ifrån fred i Mellanöstern. Kiiraimi Pohtokari, du tillhör dem som undertecknat en adress som kräver att Finland och YLE inte bör delta i Eurovisionen så länge Israel är med. Hur tänker du?
Jag tänker att det handlar just om det som ni var inne på här i det här tidigare snacket, att det är också som, om man tänker hela grunden till Eurovision Song Contest och vad det börjar, hela historien börjar med att stärka någon gemenskap, ett gemensamt Europa med så här öppna värderingar, mänskliga rättigheter, demokrati efter andra världskriget och på något sätt föra samman ett splittrat kontinent på något sätt. Och nu tänker jag att det här är liksom bara symptom på det också, att man märker att hej, Europa, hur mår du riktigt? Inte så bra. Och var är din moraliska kompass? Och det jag tänker att det handlar också om att man som, hur ska jag säga, som enskild individ, kvinnan på gatan, kulturarbetare, medmänniska helt enkelt, så ser det inte bra ut när en sån här folkfest som man har levt med ända sedan sin barndom. Och alltid har det funnits liksom politiska frågor kring den. Men det att det inte finns en konsekvens i hur man liksom tänker på mänskliga rättigheter. Just den här frågan kring liksom Ukraina, Rysslands invasion i Ukraina, och att vi var liksom först med att stänga ut dem eller kräva att de stängs ut och så vidare. Och när den här konsekvensen inte finns och om man på något sätt tar ställning via sådana liksom tyst acceptans eller de här reglerna som ju är välkomna men som känns mer som någon så här distraktion för att påvisa hej, vi har gjort någonting. Men som det kom fram här, man har inte tagit den där riktiga frågan. Mm. Så jag tycker att det är bara självklart att man skriver under ett sånt vad heter det, en sån adress för att det handlar också om så här liksom moralisk kompass. Vad håller vi på med?
Det är alltså YLE i Finland och de här public service-bolagen i andra europeiska länder som beslutar om dessa länder då deltar i Eurovisionen. Och här vill jag då flika in att vi ansträngde oss för att få med en representant för YLEs ledning i den här diskussionen. Dessvärre lyckades vi inte och det vill jag beklaga för lyssnarna. Men jag intervjuade YLEs ansvariga direktör och chefredaktör för kultur och drama, Johanna Törnmangs, och bad henne motivera varför YLE väljer att delta i Eurovisionen också nästa år. Och vi ska höra vad Johanna Törnmangs sa det.
YLEs ledningsgrupp fastställde förra veckan vissa villkor som vi förutsätter att EBU uppfyller för att vi ska delta i Eurovisionen. Kärnan i ledningsgruppens villkor är att EBU genomför de ändringarna i tävlingsreglerna som organisationen har lagt fram, som bland annat handlar om att säkerställa att röstningen inte kan manipuleras och att tävlingen genomförs på ett oberoende sätt. Och utöver det förutsätter YLE att antalet bolag som deltar i Eurovisionen förblir tillräckligt stort och att kostnaderna för de deltagande bolagen inte får öka oskäligt mycket. Dessutom finns några villkor också som har att göra med säkerheten för deltagarna som naturligtvis måste tryggas.
Säger alltså Johanna Törnmangs, ansvarig direktör och chefredaktör för kultur och fakta här på YLE. YLE har alltså ställt vissa villkor för att delta i Eurovisionen och här hänvisar Törnmangs just till de här reglerna som vi redan var inne på. Hur låter det här, Kiira Emmi Pohtakari?
Det är ju någon svar på frågan kring, det kommer ju ingenting om Israel eller just den här konsekvensen kring att hur kommer det sig att vi reagerar på ett visst sätt när det handlar om Ryssland men inte sen likadant i fortsättningen. Så för mig, jag blir bara bortkollrad. Jag hör inte liksom svar på den riktiga frågan som har frågats. Att varför är vi med när vi har liksom utredare? Alltså det är inte en åsiktsfråga. Om det är FNs utredare, flera människorätts liksom organisationer, Human Rights Watch, Amnesty International och så vidare. Och så vidare har lagt liksom fakta på bordet. Att det, liksom, man går mot internationell lag, bryter internationell lag, olagligt ockuperar ett land och så vidare och så vidare. Så jag får inte svar på den frågan att varför agerar Finland på det här sättet eller sen Eurovision Song Contest liksom i stora drag. Det här känns bara som en distraktion.
Och här är vi då inne på det att även om Eurovisionen som det heter är ett opolitiskt evenemang så har de här politiska spänningarna helt uppenbart länge funnits med här. Tobias Larsson, som någon som då vistas i Eurovisionsbubblan, om jag får använda det uttrycket. Hur splittrande är den här frågan om Israels deltagande just nu bland schlagerfans? Du tangerade lite i början, vill du utveckla?
Den är splittrande, men för att prata om de här politiska spänningarna så har de ju funnits i över 10 år. Mm. För jag menar, vi ska ju faktiskt minnas att Rysslands krig mot Ukraina började 2014 och att Ryssland började redan då att använda den här tävlingen som ett politiskt slagträ. De deltog alltid med en tydlig agenda. Ofta
svulstiga fredsballader.
Ja, och gärna skickade man artister som skickades dit för att bli utbuade. För att man skulle kunna säga till den inhemska pressen att titta här så degenererat Europa har blivit. Precis. Som buar åt de här fina ryska ungdomarna. Precis samma sak som Israel gör just nu faktiskt i tävlingen måste jag säga. Precis samma spelregler som de kör med. Så att den här politiska splittringen har funnits väldigt, väldigt länge. Men den har verkligen kommit och bubblat upp under, liksom till ytan nu. Vilket naturligtvis också hänger ihop med att samhället har blivit mer polariserat. Och också Eurovisionsfansen, där finns en polarisering mellan dem som framförallt tycker att den här tävlingen måste få existera till vilket pris som helst, för den är viktig. Och jag säger inte att de har fel. Jag har alltid hävdat att de som tror att det här är ett enkelt litet underhållningsprogram som inte betyder någonting. De förstår ingenting av sammanhanget. Det här är en av, jag läste en analys om det här av en internationell journalist som sa att Eurovision Song Contest är den starkaste soft power Europa har i världen. Det finns inget som är lika starkt som Eurovisionen. Och nu bara kastar man bort det. Men det finns de som vill att den här tävlingen ska få existera till vilket pris som helst. Och så finns det de som står på andra sidan rummet och säger att det här går ju inte. Det är ju absurt att vi ska stå och sjunga och dansa tillsammans samtidigt som de här sakerna pågår och ingen adresserar saken.
Eva Frans, vill du tillägga någonting här? Du har också besökt flera Eurovisionsfestivaler under många år och också blickat bakom kulisserna och följt med i den här diskussionen.
No, för det första, det här med att Eurovisionen inte skulle vara politisk, det är ju en myt. Den har alltid varit politisk. Sen det första året så har Eurovisionen varit politisk. Det har ju ofta varit den typen av politik som många tycker att det är bra. Och jag menar, tänk nu bara vilken insats Eurovisionen har gjort för sexuella minoriteters rättigheter, till exempel gett dem ett rum och sådana här grejer som många har tyckt att det är positivt. Men nu tycker jag det här har drivits så till sin spets att om Eurovisionen inte är politisk, varför är det då ministrar och presidenter som uttalar sig om Eurovisionen? Det tycker jag är ganska genomskinligt. Och det här såg vi ju också exempel på här om veckan när det då blev klart att EBU inte kommer att motsätta sig att Israel tävlar. Då var det ju alltså Israels president som trädde fram och tackade så mycket för stödet. Och det var ju, jag menar, istället för att en tv-bolagschef skulle ha sagt att jaha, no, men då börjar vi förbereda oss att vi ses i maj. Men då man tolkar ju uttryckligen det här som att många står på vår sida i det här. Och det var ju kanske inte riktigt det som tv-bolagscheferna som deltog i den här omröstningen, inte alla i alla fall, hade syftat på.
Kira Emmi Pohtokari, vill du säga någonting?
Ja, alltså just det här som Eva också var inne på, att det inte skulle ha liksom varit politiskt eller det är någonting som har blivit först nu eller att politiskt bara handlar om heller liksom splittringar eller spänningar. För som sagt, så, om man tänker på hela agendan, vad agendan har varit med hela tävlingen, så är det ju också i allra största grad politiskt. Och sen också det här att länder eller mellan tv-bolag, alltså det som, om jag tänker på publikens perspektiv, det vi ser ändå när vi ser på det, så vi ser flaggor, vi hör liksom narrativ och berättelser och sen lek med identitet och allting, så det är också liksom jättenaivt och dumdristigt på något sätt påstå att det inte handlar om att det skulle vara mer liksom nationer eller just det här liksom skapande av narrativ kring nationer och liksom att hur man påverkar en liksom, hur ska jag säga, så här liksom landsprofil eller brand till och med. Mm. Så att det där, det har alltid varit politiskt. Det har det.
Jag tänkte lyfta fram någonting som du nämnde redan här, Kira Emmi Pohtokari, och som många kritiker här hemma annars också har nämnt, det vill säga att Yle och många andra länders mediebolag ganska tidigt tog ställning emot Rysslands deltagande i Eurovisionen efter att kriget mot Ukraina starta. Med den följd att Ryssland väldigt snabbt uteslöts från alla Eurovisionssammanhang. Men nu är diskussionen betydligt mer komplicerad när det gäller Israel, som då också är i ett krig mot Hamas. Nu kan man ju förstås säga att de här två krigen är två skilda tragedier. Men i varje fall så frågar sig många att hur det här går ihop. Och jag ställde också den här frågan till Johanna Törnmang, som alltså är chefredaktör för Kultur och Fakta här på Yle. Och så här svarar hon när det gäller då attityderna dels gentemot Ryssland för 3 år sedan och nu då i förhållande till Israel.
Nå, ur EBUs perspektiv är det klart att de ryska tv-bolagen måste uteslutas från hela gemenskapen, inte bara från Eurovisionen, eftersom de var regeringens kommunikationskanaler. Jag går inte närmare in på att bedöma situationen vid den tidpunkten, eftersom de villkor som Yles ledningsgrupp nu har ställt gäller kommande år. Det som är helt klart är att Gaza-frågan är politiskt laddad. Det visar inte minst olika inhemska politikers utspel i frågan. Och Yle är ett oberoende mediebolag som fattar sina beslut självständigt. Och Yle värnar om sitt oberoende och politiker eller andra utomstående kan inte påverka Yles beslut.
Yle oberoende utomstående kan inte påverka Yles beslut. Ryssland uteslöts på grund av att landets mediebolag då inte uppfyllde villkoren för deltagande i Eurovisionen för 3 år sedan. Så här sammanfattar jag kort Johanna Törnmangs svar. Kiira Emmi Pohtokari, kommentar.
Det är ju jättefint att höra att Yle är så pass starkt, och så där ska det ju vara. Det är ju liksom hörnstenar i ett demokratiskt samhälle att vi har Yle som just agerar så. Men här är ju en fråga nu om värderingar. Och fortfarande förstår jag inte då att om man tänker ändå på att vad är liksom Yles värderingar och det här oberoende, så det är ändå det att det är också ett ställningstagande att inte ta i beaktande de här frågorna, de här rapporteringarna kring liksom Gaza och Israels ockupation och nu säger jag också ordet folkmord som helt liksom FNs utredare har använt. Så fortfarande liksom förstår jag inte den där konsekvensen i det där tänkande kring de här frågorna. Och sen tycker jag att det absolut ska vara just som hon säger. Att Yle ska vara oberoende. Det handlar inte om det att det styrs av politiker till exempel. Men med desto större orsak så frågar jag att vara den där moraliska kompassen i de här värdefrågorna.
Tobias Larsson, hur skulle du jämföra den diskussion och de argument som fördes fram 2022 efter att Ryssland hade angripit Ukraina och sen visavi Rysslands deltagande i Eurovisionen med den diskussion som nu förs kring Israel?
Jag vill upprepa mig och spola tillbaka bandet. Alltså den diskussionen om Ryssland borde ha börjat föras 2014. Mm. Man såg genom fingrarna väldigt länge. EBU la sig platta för Ryssland och gjorde allt för att Ryssland skulle få vara med så länge som möjligt, och man uteslöt dem inte förrän det riktigt brann under fötterna. Man skulle haft anledning att utesluta dem. Låt mig göra en kort nördutvikning. Det finns ett riktigt problem i den här tävlingen. Det är att dels finns det skrivna regler som står på papper som man kan tolka och följa. Men sen finns det också så att säga outtalade regler, någon slags gentleman's agreement, vad man ska göra. Vad stämmer in med tävlingens värderingar och hur ska man bete sig? Någon slags outtalad moralkodex om man så vill. Och när man bryter mot den andra av de här så finns det ju inget att gå på. Det finns inga paragrafer, utan det finns bara en sån här känsla av att nu är det någon som gör någonting som man inte ska. Ryssland skulle ha gått och kastat ut mycket, mycket tidigare om det hade funnits en politisk vilja för det. Så det skulle jag snarare vilja jämföra den här diskussionen vid. Man undviker diskussionen så långt det bara går. Mm. Och sen när det är fullständigt oundvikligt så kanske man tar ett beslut. Och jag tycker att det är fegt, och jag måste säga, jag skulle vilja coacha Yles chefer lite grann här. Jag skulle vilja ge dem ett tips. Jag tycker att de här motiveringarna till varför Finland deltar de är svaga. De framstår som väldigt ogenomtänkta, väldigt... Jag vet inte, jag skulle vilja ha lite mer attityd här. Jag skulle respektera det om man hade kommit fram till att... Vi inser att situationen är svår och komplicerad, och här finns massor med saker. Vi anser att den här tävlingen som institution är så pass viktig att Europa behöver den. Och därför bedömer vi 2026 att det fortfarande är viktigare att vara med än att inte vara med. Och därför ställer vi upp. Sen kan den här uppfattningen ändras om det skulle behövas. Det skulle vara ett mycket bättre svar på frågan, tycker jag, åtminstone.
Mm. Det som slår mig är att varken EBU eller Yle tror jag har nämnt Israel överhuvudtaget i sin kommunikation. Ja. Och det blir ju också så där att alla vet vem vi pratar om, alla vet vad det här egentligen handlar om, men alla aktar sig för att säga det. Och det är det här tror jag som retar gallfeber på så många. Men jag kom faktiskt på en tanke här ju ännu gällande just Ryssland. Och nu är det ju alltså faktiskt så att Ryssland är inte med i Eurovisionen, eftersom det inte finns ett enda tv-bolag i Ryssland som uppfyller kriterierna för att vara med i EBU. Det är i princip därför de inte kan vara med. Man följer reglerna där då. EBU tycker väldigt mycket om regler och byråkrati och på det här sättet. Men låt oss säga att Ryssland nu skulle lyckas få fram ett tv-bolag som idkar fri journalistik. Då skulle de kunna ansöka om EBU-medlemskap, inte skulle man riktigt kunna säga nej till dem, och då skulle de måste få vara med i Eurovisionen, för som vi har sett nu här så är ju krig inget hinder för medverkan. Nej.
Och det är inte länder som tävlar helt tydligt.
Nej, det är tv-bolag som tävlar som vi har blivit påminna om.
Mm. Bra diskussion här. Jag kommer att spela upp ytterligare en replik från Yles ansvariga direktör och chef för kultur och drama, Johanna Törnmangs, som tyvärr då inte kunde närvara den här diskussionen, men eftersom ni alla har nämnt värderingar så ska vi höra vad Törnmangs säger om Yles roll.
Det som är viktigt att förstå vilken roll Yle har i samhället och vilket uppdrag Yle har. Yle är ett oberoende mediebolag och kan därför inte bedriva politik på statlig nivå. Och Yles uppdrag är att stötta inhemsk kultur och musikbranschen, alltså till exempel artister och låtskrivare, och erbjuda publiken kulturupplevelser. Yles uppdrag är också att göra oberoende journalistik kring det som händer i världen. Och Yles uppdrag är inte att ta ställning i politiska frågor. Och det innebär såklart inte att vi under några som helst omständigheter skulle godkänna krigshandlingar eller det lidande som krig medför.
Hur svarar du på det här? Hur kommenterar det här, Kiira Emmi Pohtokari? Alltså att, så som jag tolkar Johanna Törnmangs svar, så säger hon att om Yle skulle gå in för att bojkotta Eurovisionen så skulle det tolkas som ett politiskt ställningstagande. Och det är ingenting som Yle ska syssla med.
Det här är också ett politiskt ställningstagande, att man är med. Så skulle jag svara på det. Mm. Så jag menar, det här med att vara oberoende, absolut. Men Yle är inte heller, liksom, vi lever inte här i någon vakuum.
Jag tänkte gå tillbaka till Israel här. Alltså Eva Frans, korrigera mig nu om jag är helt fel ute. Men jag får liksom den bilden här att det finns ganska starka incitament för EBU att ha med Israel i Eurovisionen. Stämmer det?
Nu gör det ju det. Jag menar, Israel är ett framgångsrikt land i den här tävlingen. Har absolut varit ett av mina favoritländer, så där om vi ser tillbaka. Tyckt att de har varit djärva och haft roliga bidrag och så vidare och inte haft något emot att de är med. Men det som man ju i det här läget blir lite så där konspiratoriskt lagd kring är ju att i hur stor mån handlar det här om pengar. Och det här får man ju inget svar ifrån av EBU på något sätt. Dels då Israel som nation som tävlar och dels också gällande sponsorer. För det är ju vida känt att sedan 2020 har jag för mig så har huvudsponsorn för Eurovisionen varit ett hårvårdsmärke som heter Moroccan Oil som är israelisk. De har varit en otroligt synlig huvudsponsor. Så dessutom, det är inte så där att loggan blinkar till lite nu som då, utan den är överallt. Det är väldigt, väldigt synligt att det är just det här hårvårdsmärket som sponsrar Eurovisionen. Och det här kommer nog att kännas nu. Om de ännu är kvar som huvudsponsor 2026 så kommer det här nog inte att tas emot väl av publiken, en stor del av publiken, anar jag. Det att Israel är med och tävlar, det är nu ändå då ett bidrag, men om den här sponsorn är synlig under 3 tv-kvällar på en vecka så kommer det här att vara svårt att smälta. Så det här är ju också, Israel själva ser ju förstås Eurovisionen som en alldeles utmärkt plattform att visa upp sig och visa att vi ryggar inte tillbaka, vi har ingenting att skämmas för. Och de använder också det som Tobias var inne på, lite på samma sätt som Ryssland. De har ju såna här, de senaste 2 åren har de nu i princip tävlat med samma låt. Det har varit en sån här otroligt skicklig, vacker, ung kvinna som sjunger såna här låtar om styrka och mod och att man aldrig ska ge sig. Det är klart att det är politiska bidrag. Israel använder Eurovisionen som politiskt verktyg och tills vidare får vi bara liksom då tydligen sitta och titta på.
Tobias Larsson, låt oss hypotetiskt säga att Israel skulle uteslutas från Eurovisionen. Skulle någonting bli bättre då? Vad skulle det leda till?
Alltså för 2026, jag önskar ju att det skulle finnas en lätt lösning på det här, men det här är ett komplicerat infekterat sår som det här har blivit, den här år av icke-kommunikation. Ja, jag tror inte att det skulle hjälpa. Det
känns som att, förlåt, vad menar du med år av icke-kommunikation?
Från EBUs sida, det här att man inte har velat ta i känsliga frågor, att man istället för att adressera frågan alla har så svarar man på någonting helt annat istället. Som vi har varit inne på här ett par gånger, att man röstar om nya regler istället för att rösta om det här landet ska få vara med eller inte. Jag tror inte att det skulle hjälpa. Det känns som att luften har redan gått ur ballongen. Det känns som att Eurovisionen 2026 kommer inte att bli en kul tillställning hur man än vänder och vrider på det. De här fem länderna som har hoppat av så här långt kommer att lämna ett stort hål efter sig. För de är alla etablerade länder som har bidragit med väldigt mycket egensinne och väldigt mycket bidrag av olika stil genom åren.
Vi kan ju se vilka de är. Alltså det är Spanien, Irland, Slovenien, nu då Island och Nederländerna.
Ja. Och Nederländerna. Och så att vi kommer att sakna dem. Och även om man skulle plocka bort Israel, vad skulle liksom, ska alla bli glada då? Är liksom allting löst då? Är problemet med att man inte svarar på frågor, är det löst? Är problemet med huvudsponsorn löst? Jag önskar att jag skulle ha ett svar på den här frågan, men jag står lite på samma sida i rummet som isländska Roof som hoppade av tävlingen igår kväll och sa att alltså isländska public service-bolaget Roof, Islands Yle, som sa att det är ingen mening att vi ställer upp för vi har läst rummet. Ingen kommer att bli glad av det. Ingen kommer att vilja vara med. Ingen kommer att vilja bli glad. Det kommer inte att födas någonting positivt ur det här. Och där känner jag att min personliga sorg, kan vi väl kalla, ligger att den här tävlingen som jag har älskat sedan barnsben, som jag alltid har följt, som har varit min största hobby, har liksom dränerats på all glädje. Det finns inget kul med det i år. Jag ser inte fram emot den här tävlingen. Det kommer att bli alldeles förfärligt. Den här repetitionsveckan i Wien kommer att bli en förskräcklig tillställning för de artisterna som är där. Jag önskar ingen att behöva vara med om det.
Mm. Framförallt inte den israeliska artisten som sitter inlåst i ett hotellrum i 3 veckor, som de har gjort de senaste åren.
Ja, för det vill jag också föra till att den här situationen är också väldigt, väldigt exploaterande av Israels delegationer. Israels bidrag mår inte bra i den här situationen heller. Så att jag vill också säga att det här är också en diskussion. Det här är en situation som skulle behöva lösas, men den skulle ha behövt lösts för ett halvår sedan. Och nu känns det som att det är lite sent.
Tack Tobias, ni ringar in nu den här väldigt komplexa verkligheten som vi har att göra med och det här liksom känslan av sorg som säkert många känner, lite oavsett var man står, att det har gått så här långt. Men jag tänker ta fasta på det som du sa, att skulle uteslutande av Israel lösa någonting och löser bojkottar någonting. Kira Emmi Pohtokari, du är kulturmänniska, du är teaterchef. Hur ser du på den här invändningen om att en bojkott, låt oss säga att Finland och Yle skulle besluta annorlunda att inte vara med och bojkotta, att det skulle drabba i första hand då finländska artister och andra som gärna vill se finländska artister också på Eurovisionsscenen nästa år?
Jag tänker att det också drabbar artister att man inte tar sådana beslut som många anser att borde tas, för då det är just de som hamnar där på något sätt, det är de som står på scenen och så vidare. Och det är inte deras beslut att ta, om inte sen själva tänker att ska de gå med i en sån här tävling överhuvudtaget. Men jag tänker på det där att om man skulle ha stängt ut Israel, att vad det hjälper eller inte hjälper. Jag tycker att man aldrig ska underskatta heller liksom det att hurdan genomslagskraft underhållning har, konstkultur och just som vi pratar om den här soft power som Eurovisionen har. Och det att om man liksom står bakom sådana värderingar och tar sådana beslut som stöder de värderingarna, så sänder man också en signal, en hoppingivande signal. Må sen vara den där veckan eller den där kvällen. Men jag tror att det är också sånt som folk behöver. Att de behöver säga att okej, orkar man med det här, allt som händer i världen, den här misären och allting. Men när man ser att det här större, så att säga, agerar rätt, så ger det också gemene, liksom det ger varendaste en individ också den där liksom, yes, vi orkar, vi vill, vi kan, vi vill stå för liksom mänskliga rättigheter, för glädje, gemenskap, allt det här. Och det här som nu faller bort, alltså jag applåderar dem, för att jag tycker att det är också länder som just som så här Eurovisionsfan, de har kommit med jätte liksom starka egna röster och fina inslag till den här tävlingen. Och det att de liksom blir borta, så jag tycker att det inte hotar den där tävlingen, utan jag tycker att de värnar om den där tävlingen. De säger att hej tack, det räcker nu. Och jag tycker att det är helt, och just den här liksom, och det är ju hemskt, för jag ser också den här krisen, jag håller helt med allt som har sagts här. Men jag tänker att här är igen en sån här situation att okej, att sen, vi kan inte gå vidare bara som normalt, utan här är nog en liksom förändring på kommande, har jag på känn.
Och förlåt att jag bryter in, men jag skulle också vilja understryka det. Jag tycker inte att det är en dålig sak att hoppa av tävlingen. Jag ifrågasätter att skulle det rädda nästa års tävling om Israel skulle uteslutas nu? Det känns lite sent. Jag har absolut inga invändningar mot de länderna som väljer att stå över nästa år.
Ja. Sen har vi ju en ny variant också som uppstod igår kväll. Portugal har ju alltså bestämt att de är med i Eurovisionen. Men igår hade så gott som alla artister som deltar i Festival de Cancao, den här deras UMK då, de hade gått ihop och skrivit att vinner vi så kommer vi inte, alltså vi tävlar gladeligen i den här nationella tävlingen, men vinner vi så åker vi inte i Eurovisionen. Och det här, jag anar att det här nu kan bli en trend. Ja. Att artister i flera länder som har bestämt sig för att, alltså tv-bolaget har bestämt sig för att vara med, gör på samma sätt. Ja. Så att det här är inte, det är inte på något sätt spikat nu här, fast de här länderna nu är fastslagna. Jag tror inte att tv-bolag kommer att dra sig ur heller så där på eget bevåg, eftersom det blir ganska ordentliga böter i så fall. Men vi får se vad som händer och vem som nu riktigt är med sen i maj.
Nu om vi nu tänker på den här folkfesten, som ändå har varit en folkfest så många gånger under Eurovisionens 70-åriga historia, så hur ska man rida ut den här stormen? Liksom? Finns här en väg tillbaka ännu till någon slags glädjefylld karneval, eller har på något sätt de här konfliktfyllda, splittrade stämningarna kommit för att stanna? Vad skulle du säga, Tobias Larsson, om du blickar nu framåt?
Jag önskar att det fanns ett enkelt svar på det här. Jag önskar att jag hade en lösning på det här. Men jag tror att bollen ligger hos EBU. Jag tror att det behöver bytas ut människor i väldigt många. Det är väldigt många människor som har jobbat med den här tävlingen i väldigt många år. Och som kanske har förbrukat sitt förtroende. Man skulle behöva ha in nytt blod. Man skulle behöva ha in andra människor som ser på det här på ett annat sätt. Som skulle kunna bygga upp ett nytt kontrakt med deltagarländerna. Med artisterna, med publiken. Men det kommer inte att gå över en natt. Det här är en kris som kommer att ta år att rida ut. Det är jag bergsäker på.
Vad säger du, Kira Emmi Pohtokari?
Jag tänker att det är ett narrativ som vi har också idag. Att världen är så splittrad och det är liksom ungefär, det är liksom värre än det någonsin har varit och allt det här. Och jag tänker att det ändå skilda saker är det att krig och konflikter har liksom alltid funnits. Och därför just tänker jag att det behövs också en sån här tävling som Eurovisionen. Och där tänker jag att då om jag tänker igen som liksom publik, som någon som ser på det, så handlar det just om det att om jag ser den där konsekvensen, jag ser att man lever upp till sina värderingar, även om den här världen är liksom, det finns konflikter, det är splittrat, det kan vara liksom komplext, så det ger också liksom, ja, det inger hopp. Så att jag tycker att det är liksom olika saker det här att på något sätt städa upp liksom vad den här tävlingen är, vem är med, vem har liksom makten där och hur man liksom just förhåller sig till de här olika länderna som deltar. Och sen det att vad den där liksom själva uppgift, liksom tävlingens uppgift på något sätt är som en sån kulturell institution och evenemang.
Hur mycket optimism har du, Eva Frans, om du blickar framåt? Hurdana förutsättningar har Eurovisionen att rida ut den här stormen och på något sätt hitta tillbaka till de här rötterna av glädje och folkfest?
No, Eurovisionen har nu ridit ur både det ena och det andra på 70 år, så jag tror ju att den kommer att ta sig förbi det här också. Men jag tror ju nog att vi har ganska många såna här dystra år framför oss ännu, är jag rädd. Men jag måste säga att om jag nu ska ta något lite positivt här, så jag glädjer mig personligen åt det att de här nationella tävlingarna, de mår väldigt bra. Till exempel UMK har ju utvecklats till att bli ett otroligt bra och uppskattat program. Och jag tycker det är bra att man fortsätter att, jag har läst att många sådana riktigt hardcore Eurovisionsfans har bestämt sig för att de inte vill se på Eurovisionen, men de tänker nörda ner sig i Eesti Laul, Sanremo, Mello, UMK. Så jag tycker att där har ju åtminstone musikerna lokalt möjlighet att glänsa. Jag menar, UMK, det var ju flera av artisterna som blev Emma-nominerade igår. Så jag menar, det är ett koncept som mår bra. Jag tar glädjen i februari och så tar jag nu vad som kommer i maj. Så det är min strategi.
Tack med det. budskapet avslutar vi den här diskussionen. Stort tack till schlagerexperterna Eva Frantz och Tobias Larsson. Tack också till Kiiraimi Pohtokari,
tack.
Till vardagschef Åbo Svenska Teater. Det här var Slaget. Programmet hittar ni förstås på arenan i sin helhet senare idag. Och mitt namn är Ville Hupa.